Du lyssnar nu på inspelningen från seminariet Psykosocial arbetsmiljö som arrangerades den 20 januari. Seminariet arrangerades inom det projekt om arbetsmiljölagen som Tankesmedjan Arena Idé driver tillsammans med 7 fackförbund från både LO, TCO och SACO. Förbunden som är med i projektet är Akademikerförbundet SSR, Byggnads, Fackförbundet ST, IF Metall, Kommunal, Unionen och Vision. I den här delen hör du Ulrik Lidvall, analytiker på Försäkringskassan, föreläsa om sin forskning. Missa inte de andra delarna av seminariet där Eva Wingård, professor emeritus i arbetsmiljömedicin vid Uppsala universitet, föreläser och kommentarerna från Daniel Gullstrand på Unionen och Jesse Workman-Mene på Kommunal.
Tack så mycket. Ja, jag skulle vilja börja med att tacka för inbjudan och möjligheten att komma hit och berätta om sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar. Och jag hoppas att jag hörs bra, inte för högt eller inte för lågt. Bra, tack. Och jag kommer att fokusera mycket på utvecklingen. Det kommer att vara mycket fakta och statistik här som jag kommer att redovisa. Men jag kommer också gå in en del på möjliga orsaker. Men idag är det ju mycket, vi pratar mycket om arbetsförhållanden och arbetslivet, så att det är mycket fokus på den sortens frågor. Men innan jag går vidare skulle jag vilja peka på några vanliga missuppfattningar som jag ser det. Det första är att psykisk sjukdom skulle vara mer accepterat idag. Och jag håller med Eva om att inom läkarvetenskapen så finns det mycket mer kunskap om den här problematiken också hos de som är drabbade av det här. Men att det här skulle så att säga ha nått de breda folklagen, så att folk i allmänhet ser annorlunda på psykisk sjukdom, det skulle jag vilja, det tycker jag man kan diskutera. Och jag tror snarare att psykisk sjukdom idag faktiskt kan vara mycket mer stigmatiserande med tanke på de kognitiva och sociala krav som ställs allt mer i arbetslivet. Och det, den andra saken som Eva också har berört här, att det här bara skulle röra sig om något specifikt svenskt fenomen. Men det är ju många internationella organisationer, både Världshälsoorganisationen och OECD, den ekonomiska samarbetsorganisationen, som har uppmärksammat det här. Så det här är ju någonting som sker på bred front i alla utvecklade ekonomier. En annan missuppfattning är att det här skulle vara någonting som är helt nytt och som vi inte har sett förut. Men jag skulle vilja säga att det här är någonting som har skett successivt över tid, i takt med att vi har gått från ett industrisamhälle mer till ett postindustriellt samhälle med mer utav tjänsteproduktion. Och i tillfällen där vi har sett uppgångar i sjukskrivningar så blir det här problemet mer accentuerat och allt eftersom. Så att det här har skett successivt över tid och ingenting som har uppträtt just under senare år. Den sista saken som jag skulle vilja ta upp, det är det här med att det här skulle bara handla om sjukskrivningar. Och det tror jag man inte ska fastna vid. Det är klart att vi har ett väl utbyggt sjukförsäkringssystem i Sverige. Och vi ser mycket av den här problematiken i just i sjukpenningförsäkringen. I andra länder så ser man kanske i andra system, i arbetslöshetssystemet, den här problematiken. Så att det här är ett mer, om vi det är så att vi tror att arbetsförhållanden och arbetslivet är en viktig faktor i det här sammanhanget, så finns det större problem än att bara det handlar om sjukskrivningar. Utan det finns en problematik med, som handlar också om lönsamhet i företag och hållbart arbetsliv och så vidare. Och kvalitet och god produktion i alla tjänster och varor som vi producerar. Det gäller ju, det är en fråga om vår framtida konkurrenskraft inom alla möjliga verksamheter. Ja, om jag ska gå in på det här med utvecklingen då, så ska jag beskriva den från 2005 och framåt. Och anledningen till att vi börjar 2005, det är att det är först då som vi har bra uppgifter om diagnos i våra register. Vi har en del ögonblicksbilder även sedan tidigare, så att vi har hyfsad bild av vad som, hur det såg ut tidigare. Men det är först från 2005 vi kan beskriva det här mer i detalj. Och vi fick ett regeringsuppdrag 2013 där vi fick uppdrag att titta, beskriva och försöka förklara en del av den här utvecklingen. Och de finns beskrivet i de här rapporterna som ni ser här. Så att, för den som vill läsa mer så kan man titta där. I de här rapporterna finns uppgifter till och med 2012. Jag har uppdaterat de här bilderna jag ska visa med uppgifter till och med 2014. Så att det är en del nya saker här som jag ska visa. Om vi börjar då med det jag framförallt kommer att uppehålla mig kring är då påbörjade sjukfall, alltså inflödet till sjukpenningförsäkringen. Och det är sjukfall som är längre än 14 dagar. Alltså de kortare sjukskrivningarna betalar ju arbetsgivaren, och då har inte Försäkringskassan, de finns inte i våra register. Så att det här är något längre sjukskrivningar vi tittar på. Och ser vi på skadorna längst ner i bilden där, så ligger de ganska stabilt på ungefär 50 000 sjukfall per år. De övriga fysiska sjukdomarna högst upp i figuren, det har klumpat ihop det som inte är rörelseorgan eller skador. Det har minskat fram till och med 2009, men sen ökar det något. Men det är en ganska beskedlig ökning. Rörelseorganens sjukdomar, den röda kurvan, har också gått ner fram till 2009 för att sen öka en del. Men det stora är ju då de psykiska sjukdomarna som har ökat markant efter 2009 från ungefär 75 000 till 125 000 sjukfall. Så det är en ökning med 50 000 sjukfall. Och de här 50 000 kan vi försöka komma ihåg, för jag ska relatera till dem senare, i senare bilder. Och eftersom de psykiska sjukdomarna ökar i antal, så ökar de också relativt de andra sjukdomarna. De psykiska sjukdomarna som andel av de påbörjade fallen har då ökat från knappt 20% till närmare 26%. Så att psykiska sjukdomar är nu den vanligaste sjukskrivningsorsaken då i påbörjade sjukfall längre än 14 dagar. Jag ska väl säga det också att jag inte redovisar 2014 är att 2015 är att den statistiken finns inte komplett än. Men vi kan vara ganska trygga i att de här kurvorna fortsätter uppåt. Så att säga. Det är de indikationer vi har, så sätter de preliminära siffrorna. Om vi tittar på de två viktigaste eller största sjukdomarna, rörelseorganens sjukdomar, rygg, nacke, axelbesvär framförallt, så är det en betydligt vanligare sjukskrivningsorsak bland männen. Vi ser det i de här prickade linjerna. Det har ökat något, men inte alls lika mycket som de psykiska sjukdomarna. Vi ser ju också att män har ju betydligt lägre nivå på antalet påbörjade fall jämfört med vad kvinnor har. Men den stora förändringen som vi ser i den här blåa feta linjen, det är ju att kvinnornas påbörjade fall har ökat från ungefär 50 000 till närmare 90 000. Så att av de här 50 000 fallen då som var nya, så står kvinnorna för 40 000 av dem, alltså 80% av ökningen. Och det är ju anmärkningsvärt. Om vi går vidare då till varför, eller en orsak varför det här med psykisk sjukdom i sjukskrivning är besvärligt och leder till stora kostnader, det är ju för att det är väldigt långa sjukskrivningar det handlar om. Genomsnittet för alla sjukdomar då är 43 dagar då, som en medianlängd. Andningsorganens sjukdomar är kortare, 21 dagar. Då är det inte förkylningar och sånt vi pratar om, utan då är det lunginflammationer och allvarligare andningsorganssjukdomar. Och vi ser att cirkulationsorganens sjukdomar eller hjärt-kärlsjukdomar är också ganska långvariga. Och även cancer eller tumörer, som det heter i den här klassifikationen. Men vi ser ju att de psykiska sjukdomarna är det som sticker ut här och har allra längst sjukskrivningar på 75 dagar i genomsnitt. Men nu ska vi tänka på också på att det är ganska stora variationer inom de psykiska sjukdomarna. Och det hänger mångt och mycket ihop med det vi vet om hur det påverkar funktionsförmåga och arbetsförmåga. Så att det finns vissa psykiska sjukdomar som är betydligt besvärligare än andra. Och då kommer vi in på olika typer av psykiska sjukdomar. Och de två vanligaste är ju då det vi kallar stressreaktioner eller anpassningsstörningar och reaktion på svår stress, eller F43 som vi kallar sig i den här ICD-klassifikationen. Vi har också depressioner eller depressiv episod, F32, som också är en väldigt vanlig sjukdom, psykisk sjukdom i sjukskrivning. Och vi ser ju att det har ökat i de här stora grupperna, men att det är framförallt då stressreaktionerna bland kvinnor som har ökat från ungefär 21 000 till närmare 45 000. Så att ungefär halva den här ökningen då på 50 000 sjukfall står kvinnor för i den här diagnosen stressreaktioner. Man kan ju också säga det, om man pratar allvarlighet, så är de här depressionerna är ju då allvarligare när det gäller till exempel återgång i arbete. Det blir väldigt mycket längre, eller det blir längre sjukskrivningar av det. Och ska man se ett ljus i det här så är det ju då att det är ganska god prognos för de här stressreaktionerna. De ligger ungefär på genomsnittet när det gäller återgång i arbete eller sjukskrivningslängd. Men det finns också det som vi kallar utmattningssyndrom som ligger dolt i den här F43-gruppen som vi inte riktigt kan särskilja. Så att, bortsett från dem så är prognosen god för stressreaktionen att komma tillbaka efter en sjukskrivning. Vi har också tittat på andra sjukdomar som inte är lika vanliga och tittat på utvecklingen där. Och om vi börjar längst ner i figuren i den här de prickade linjerna så ser vi då de bipolära sjukdomarna eller manodepressivitet. Och det är någonting som har ökat successivt under perioden och där ser vi inte den här nedgången mellan 2005 och 2009 heller. Detsamma gäller ju då recidiverande depressioner i den här sträckade linjerna. Där vi också ser en uppgång som är tydligare då efter 2009. Recidiverande depression innebär att man har haft en depressiv episod tidigare och får en ny och då klassificeras man då som en recidiverande depression. Alltså det blir det mer risk att det handlar om ett mer kroniskt tillstånd. Men det största då är ju de här andra ångestsyndromen, panikångest och liknande. Som framförallt bland kvinnor har ökat markant då från 6 000 till 12 000 sjukfall. Så att vi ser en tillväxt också i de diagnoser som är allvarliga som leder till längre sjukskrivning och som ökar risken för senare utträde ur arbetslivet eller för tidigt utträde ur arbetslivet. Kan vi säga det också att när det gäller till exempel schizofreni så som är en väldigt allvarlig sjukdom, psykisk sjukdom, så ligger den ganska stabilt på ungefär 1200-1300 påbörjade sjukfall per år. Så att det sker inga förändringar där. En annan sak som har ökat är då de här hyperaktivitetsstörningarna, som ADHD och liknande, som är en ny diagnos. Och det var bara ett hundratal i början av den här perioden, men nu är det upp på 1200-1300 per år. Men det är ju så att säga en ny diagnos, en ny sjukdom som allt fler får en diagnos i. Ja, när det gäller möjliga orsaker då så kan man ju generellt säga att när det gäller de här stora variationerna vi har i sjukfrånvaron så är de knepiga att förklara så att säga, på samhällsnivå. Vad är det som styr det här så att säga. Och vi har väl gjort en del försök på Försäkringskassan att liksom bedöma och olika faktorer vid olika tillfällen så att säga. Och det finns beskrivet i rapporter också som vi har givit ut. Och jag kan väl nämna några av de viktigaste då över tid i alla fall. Det är ju det här med konjunkturen som har betydelse. Och det brukar man lyfta fram att om arbetslösheten stiger så disciplineras arbetskraften och vågar inte sjukskriva sig lika mycket. Och tvärtom då, om det är goda tider, då är liksom, det blir den här disciplineringseffekten svagare. Också det här med selektion, alltså det, man pratar kanske om att det finns skillnader i arbetskraften när det gäller hälsa och att ju fler som kommer in, ju större grupper som då stiger sjukfrånvaron och vice versa när det blir mer selekterad grupp som har arbete. Men det här tror vi inte, alltså det här har ju inte hänt så mycket i konjunkturen, och vi har ju klarat oss ganska bra 2008 när det var en dipp i konjunkturen internationellt. Så att det där tror vi inte så mycket på nu. Sen det här när det gäller regelverket och lagstiftningen så vet vi att det har betydelse. Men mycket av det som har hänt då under den här senaste perioden är ju sånt som förstärker pågående trender. Alltså när de här tidsgränserna och bortre parentesen infördes 2008 så hade vi redan en nedåtgående trend som troligtvis pressades ner ytterligare på grund av den regeländringen. Och nu när man tänker sig att ta bort, när vi har tagit bort den här bortre parentesen, så kommer ju det påverka längden på sjukskrivna. Men det är väl inte troligt att det kommer att påverka inflödet i någon större utsträckning. Men som sagt, det är svårt att bevisa då på det sätt som de studier Eva har tittat på. Att det här verkligen gäller. Sen är ju Försäkringskassan en viktig aktör. Men vi påverkar ju knappast inflödet eller behovet. Och det är inte vi som skriver läkarintyg, medicinska underlag. Men naturligtvis så kan, om Försäkringskassan inte har kapacitet att på ett bra sätt bedöma rätten till sjukpenning, så kan ju det naturligtvis påverka. Men det där vet vi ju tyvärr alldeles för lite om. Däremot när man väl har hamnat i en sjukskrivning så har ju inte Försäkringskassan några skarpa verktyg när det gäller den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det finns inga särskilda pengar för det. Det är arbetsgivarna som har liksom huvudansvaret för de bitarna. Och Försäkringskassan har inga sanktionsmöjligheter heller gentemot arbetsgivarna. Så tyvärr så kommer man in i sjukskrivning så blir det ofta långa sjukskrivningar. Men det man brukar lyfta fram då, det som kanske är aktuellt här idag generellt, är ju det här med förändrade psykosociala villkor. Och på 90-talet förklarades det till stor del, det var inte den enda faktorn som man lyfte fram, det var flera, många andra, och mycket samverkar ju så att säga. Men det här var någonting som man pekade på, och det var ju på grund av nödvändiga, kan man tycka, eller det kan man diskutera, nedskärningar då i början av 90-talet på grund av den kraftiga ekonomiska kris som vi då hade. Och det finns ju belagt i ett antal utredningar, det som då hände. Men om det är nu så att vi tror på det här med arbetsförhållanden och att det är viktigt, så kan man ju fundera på vad har hänt över tid när det gäller det. Och det är ju inte helt lätt att hitta bra indikatorer eller frågor som så att säga går att jämföra över tid. Men vi har i alla fall arbetsmiljöundersökningen då, där, som är en viktig källa för det här. Det kommer ju en ny arbetsmiljöundersökning senare i vår, och det ska bli väldigt spännande att se vad 2015 års siffror säger om det här. Men tittar vi lite längre tillbaka så kan man ju börja med att kommentera det att när det gäller då den mer fysiska delen av arbetsmiljön så finns det inga skarpa indikationer på att den skulle ha försämrats på något avgörande sätt. Men samtidigt är det ju också någonting som det gäller att ha fortsatt koll på, för i vissa yrken och för vissa sjukdomar så är naturligtvis den fysiska arbetsmiljön och kanske framförallt den ergonomiska belastningen, det man måste göra med sin kropp, är naturligtvis viktigt att hålla ögonen på. Vi kan ju titta på de här staplarna nu, och då ser vi ganska tydligt att det är stora skillnader mellan kvinnor och män. Och kvinnor har ju mycket högre, större besvärligheter i sina, sin arbetsmiljö. Och det kan ju vara en del förklaring till att vi har också stora skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män. De röda staplarna visar ju då arbetstakten, andelen som uppger att de har en hög arbetstakt. Och det skedde en ganska tydlig ökning under 90-talet, då vi ser i siffrorna mellan 89 och 2001 att staplarna hoppar upp. Och sen ser det ut som att det där ligger kvar på en hög nivå sedan dess. Det här med inflytande tog Eva upp, och enligt kravkontrollmodellen så kan ju ett större inflytande eller stort inflytande över arbetet, så att säga, vara en skyddande faktor som gör att man kan hantera höga krav eller en hög arbetstakt. Men det verkar inte som att det har skett någon särskild förbättring när det gäller det, utan det är många som inte har något inflytande eller har litet inflytande över sitt arbete. Likaså är det många som fortfarande har monotona arbeten. De monotona arbeten inom industrin kan man väl säga har försvunnit ifrån landet. Men i de växande tjänstenäringarna finns det också där många monotona arbeten och arbetsuppgifter som många upplever att de har. Så sammantaget så det skedde en förändring under 90-talet, och vi ligger kvar på en högre nivå på belastningen. Det är ett annat arbetsliv än vad vi hade före 90-talskrisen. En annan indikator som jag tycker är värd att lyfta fram är det här med sömnbesvär. Det här är också från arbetsmiljöundersökningen. Och andelen kvinnor och män som varje vecka har svårt att sova på grund av tankar på jobbet. Och i början på 90-talet så var det ju 12-13% som upplevde de här besvären. Och vi ser inga skillnader heller mellan kvinnor och män i de här siffrorna. Men under 90-talets gång så ökar ju gapet mellan kvinnor och män. Och sen kan man väl säga, på samma sätt som de tidigare indikatorerna, så ligger vi kvar på en högre nivå. Och för kvinnorna ser vi ju en ganska tydlig ökning i slutet på den här perioden 2013. Och sömnen är ju så att säga central för hälsan. Det är ju då både hjärnan och kroppen återhämtas, och immunförsvaret jobbar för fullt för att vi ska fortsätta vara friska. Så att det här är en, tycker jag, kanske en av de skarpaste indikationerna på att det har skett någonting över tid. Som jag nämnde, de här variationerna i sjukfrånvaron, de är svåra att förklara på samhällsnivå, och det kan man ju hålla på och orda om och debattera om för sig. Men om vi släpper det så vet vi väldigt mycket om det som Eva berättade om. Vi vet mycket om vad som förklarar sjukskrivning på individnivå. Alltså med uppgifter som finns på individnivå så kan vi förklara hur jämföra grupper med varandra som har olika typer av exponeringar eller egenskaper eller lever under olika förhållanden. Och inom ramen för det här regeringsuppdraget så gjorde vi en analys då, och vi har ju stora fina register, så vi kunde ju titta på hela befolkningen då i arbetsföra åldrar. Vi gjorde det 2011, så bestämde vi att det är den här gruppen vi skulle titta på. Och till dem knöt vi då en stor mängd sjukfall. Det var 370 000 sjukfall, och av dem så var 82 000 för psykisk sjukdom. Och det är det som jag kommer att berätta om här idag. Och vi hade en mängd olika faktorer och tittade på. Kön, ålder, yrke, arbetsgivare och så vidare. Men vi hade inte arbetsmiljö, det hade vi gärna haft så att säga. Men det finns ju inga register, data på det. Då blir det mycket mindre studier. Så, men det här är ju hela befolkningen, så det är spännande i sig. Men vi hade ju yrke, och det finns ju väldigt spännande skillnader mellan olika yrken. Men jag ska kort gå igenom de här individfaktorerna då, eller skillnader mellan olika grupper, och börja med då att peka på den här risken som är betydligt högre innan man tar hänsyn till en massa olika saker som yrkesskillnader mellan kvinnor och män. Men när man har gjort det så kvarstår det en 28% högre risk för sjukfall i psykisk diagnos för kvinnor. Och det kan ju bland annat bero på det här med arbetsmiljön som inte så att säga fångas i yrke och så. Men det kan ju också vara så att det här med privatlivet som har en betydelse. Till exempel dubbel arbetsbelastning. Kvinnor vet vi ju tar ett större ansvar för hem och familj, även om det sakta förändras. Och det i sig behöver inte vara en negativ belastning, men det kan bli en belastning om det är så att man har andra saker, till exempel på arbetet, som gör att det är svårt med balansen mellan familj och arbetsliv. Och vi har sett det också i de analyser som vi har genomfört på Försäkringskassan under senare år, att det där med dubbel arbetsbelastning verkar vara någonting har blivit viktigare. Vi ser också att risken är högst i den här gruppen mellan 30 och 39 år. Och minskar när man blir äldre, då kanske det är andra sjukdomar som man har högre risk för. Men även om man jämför med yngre. Och det är ju mycket som ska hända i den här fasen i livet. SCB släppte siffror för inte så länge som att inträdesåldern i arbetslivet hade ökat från 1985, då var den 21 år, och 2013 eller 2014 kanske det var, så var den 29 år. Så att det är ju naturligtvis, när man förskjuter inträdet i arbetslivet uppåt i åldrarna, så är det väldigt mycket som ska hinnas med. Och ska man bilda familj och skaffa barn, så de biologiska klockorna tickar ju. Så att det är en intensiv period i mångas liv där. Och sen kommer då barnen. Och då kunde vi konstatera att hade man yngre barn i åldern 3-12 år, så ökade risken för att man var sjukskriven för psykisk sjukdom. När barnen är mindre än 10 år, då har vi föräldraförsäkringen, så att då är någon av föräldrarna oftast hemma, och vilket ju naturligtvis minskar belastningen, arbetsbelastningen i familjen. Vi såg också där att för kvinnor var det här något starkare, effekten av barn, vilket kanske inte förvånar. Men man ska också vara tydlig med att den fanns även där för männen. Sen såg vi också när vi tittade på specifika diagnoser att när barnen var som yngst i förskoleåldern, då var det de här stressreaktionerna som dominerade. Och när barnen blev något äldre, så var det då depressioner som i högre grad förekom. Ja, vi tittade också på det här med civilstånd, och vi kunde konstatera att de som var ogifta eller var änkor, änklingar, eller framförallt då frånskilda, hade betydligt högre risk för sjukskrivning i psykisk sjukdom jämfört med de som var gifta. Och det är att vi tror inte att civilståndet i sig är en riskfaktor, men det kan ju indikera ett svagare socialt stöd i privatlivet, eller också att man har varit med om svåra livshändelser. Och det vet vi ju att sådana saker är viktiga. En annan sak vi såg är det här med storstadsproblematik. Och även förortskommuner där man har en hög risk för sjukskrivning. Och det här är ett internationellt mönster, och det är lite svårt att förklara då, liksom för Sverige, vad det här beror på. Men när det gäller, man kan ju nämna det att när det gäller Stockholm då, om vi har lite Stockholmsfokus, så handlar det inte om kommuner som Solna, Sundbyberg, Danderyd eller Lidingö, utan om vi ser norröver så är det ju Österåker, Vaxholm, Upplands Väsby, Vallentuna, och söderut så är det Huddinge, Haninge, Salem och Tyresö till exempel. Så att det är ju kommuner, kranskommuner, som ligger lite längre bort. Och det beror inte på den här socioekonomiska, det här med yrke och inkomst och så, för det har vi kontrollerat för. Så att vi kan ju bara, jag kan bara spekulera i vad det kan vara för någonting. Men man kan ju fundera på om det här med pendling till exempel, långa resvägar eller restider ska vi kanske säga, med bil eller kollektivtrafik, och liksom man blir mycket mer känslig för störningar då i, när man redan har en lång restid. Så att det är möjligt att det är en faktor, men det är bara, jag spekulerar bara. Vi ser också att offentligt anställda har en högre risk, och det gäller statligt anställda, kommunalt anställda och landstingsanställda. Och då beror inte det på yrkesskillnader så att säga mellan de här olika anställningsgrupperna. Det har vi kontrollerat för. De flesta jobbar inom privat sektor, det är ju drygt 3 miljoner anställda. Men de offentliga anställda är ju också en väldigt stor grupp, 1,8 miljoner. Särskilt kommunerna med 900 000 anställda är ju en jättestor arbetsgivare. Så en högre risk i såna här stora grupper innebär naturligtvis fler ganska stora grupper som riskerar att bli sjukskrivna. Ja, och slutligen då det som Eva var inne på. Vi ser ju då att individer som har så kallade kontaktyrken, alltså man har nära kontakt med kunder, klienter, brukare, patienter, elever, att de har en betydligt högre risk för sjukskrivning. Och den här risken, och för vissa yrkesgrupper är ju jämfört med genomsnittsrisken betydligt högre än vad vi ser i de flesta andra av de här faktorerna som jag har tagit upp. De flesta riskerna mellan olika grupper här ligger på 5-10%, men här har vi risker på uppåt 20% och uppåt, och det är ganska stora skillnader mellan olika yrkesgrupper. Och det intressanta här är ju inte bara att det handlar ju väldigt mycket om välfärdsproduktion i de här kontaktyrkena. Vård, skola och omsorg är ju de verksamheterna. Och det vet vi ju sedan tidigare. Det var ju en av lärdomarna av 90-talskrisen, att det fick konsekvenser, de nedskärningarna som gjordes inom offentlig sektor. Men det är väl någonting som vi inte har lärt oss fullt ut vad det verkar. Konsekvenserna av att inte verksamheterna fungerar som de ska. Att arbetsförhållandena där är besvärliga. För det handlar ju inte bara om att det drabbar så att säga, de som jobbar i de där verksamheterna och de direkta personerna som är beroende av de här tjänsterna som elever och patienter och så vidare. Utan det handlar ju väldigt mycket om anhöriga också som så att säga, drabbas av att deras barn, föräldrar och anhöriga inte får den hjälp och stöd som de behöver. Så att det är naturligtvis ett stort välfärdsproblem det där. Jag tänkte runda av med ett par figurer då som ska illustrera den här kopplingen som finns mellan arbetsförhållanden och risken för sjukskrivning. Och den första bilden är det då ergonomiska arbetsmiljö och risken för sjukskrivning generellt, oavsett vilken sjukdom det är. Och på den här vertikala axeln är det då ju högre upp ju större belastning har man på ett index där på ett antal arbetsmiljöfrågor från arbetsmiljöundersökningen som vi har hittat. Och sen har vi då ritat upp det i förhållande till risken för sjukskrivning på den här horisontella kurvan. Och vi ser ganska tydligt att de som har hög belastning, det är ju byggnadsarbetare och hantverkare, även städare. De har också en högre risk för sjukskrivning generellt. Och det är framförallt fysiska sjukdomar som dominerar och rörelseorganens sjukdomar som så att säga driver det här i första hand. Vi ser också att vård- och omsorgspersonalen där, de här storleken på bubblorna talar om att det är väldigt stora yrkesgrupper. Och vård- och omsorgspersonalen, det är ju inte sjuksköterskor och läkare, utan det är ju så att säga mer fotfolket inom de här verksamheterna som är väldigt stora grupper. Och som inte har extremt hög belastning, men det handlar om en väldigt stor yrkesgrupp, så att det får konsekvenser för ja, i sjukpenningförsäkringen när vi har en hög risk i en, eller vi har en risk i en så stor yrkesgrupp. Och tittar vi vidare då på de psykosociala förhållandena, så funkar den här bilden likadant, men att istället för ergonomisk arbetsmiljö så har vi då psykosocial arbetsmiljö. Och då har vi de här yrkena som sjuksköterskor, lärare, barnmorskor och även vård- och omsorgspersonal som har en viss belastning där. Och de har också en hög risk för sjukfall i psykisk sjukdom. Så att den här vård- och omsorgspersonalsgruppen, det handlar ju mycket om Kommunals. Många är anslutna till Kommunal där. Och de har båda de här belastningarna. Och det sammantaget vet vi också att det kan vara besvärligt och öka risken för hälsoproblem. Och framförallt i rörelseapparaten. Men också när det gäller psykiska sjukdomar. Och de traditionellt mansdominerade arbetaryrkena, byggnadsarbetare och hantverkare, ligger ju lågt när det gäller den här belastningen och lågt också när det gäller psykisk sjukdom. Så att det är ganska tydliga och prydliga mönster där. Så att har man en ergonomisk belastning så är det rörelseorganens sjukdomar som är det man råkar ut för i första hand. Och har man en psykosocial belastning så är det då de psykiska sjukdomarna som man i första hand råkar ut för. Men det är viktigt att påpeka att naturligtvis handlar det inte bara om arbetsmiljö som är en viktig faktor för att förklara sjukskrivning, men att det är en utav de viktigaste faktorerna och en utav de faktorerna som man faktiskt kan göra någonting åt. Har du en fråga där? Det är ju en speciell grupp som ofta handlar, som jag gissar mig ofta är egna företagare. Inte? Var finns de anställda någonstans? Ja, okej. Ja. Men det är ganska stor andel.
Det är så att vi spelar in det här seminariet. Ja. Så att vi, för vi vill podda det. Så kom gärna tillbaka med frågorna sen. För då går vi runt med mitt. Så att vi fångar upp era frågor så att de kommer in där. Ja. Så jag tycker att vi... Om du är klar, jag vill inte avbryta dig.
Nej, det var lite sån här take home messages där, men jag tror att vi tar det i samband med diskussionen, det passar bättre där.
Tack så mycket. Bra. Ulrik.
Tack.